veckan, 99,9 i Stockholm. Och på internet kan man gå på radiolars.com och lyssna till oss. Fredagen den 2 april, 2,1 grader utanför fönstret här i Saltsjöbaden. Jag heter Lasse Lundberg och säger god morgon. Ytterligare en veckas sista dag. Jag menar, det är bara fredag en gång i veckan. Måndag är det varje vecka. Soligt, vi har redan en sol här som lyser in från öst, rakt in på mig. Fast jag har druggit upp rullgardinen, vänta ska vi se. Oj, det blir så mycket sol i ögonen. Jo då, men det är sol, det kan man se. Det är en blå himmel, men det är lite, ja det är lite vitt. Vänta ska vi se. Ja, Erstaviken ligger vacker där ute. Underbart vackert och fint och sol. Jag ska sitta på isen, har den släppt den? Nej, alltså is, jag måste, så mycket sol, jag måste dra ner gardinen lite. Nej, alltså isen ligger kvar på Erstaviken, längst bort vid Tyresö, där vid den södra delen så hade isen smält lite granna och smultit lite granna. Jag tittade igår med kikare över. Men nu ser det ut som isen ligger där. Men det är ingen sån här blank hård is, utan det är lite mjuk i sig som man ser håller på liksom att luckras upp och sådär. Så att, jo då, våren är nog på väg. Och det är klart, jag måste alltså hänga upp en termometer som inte sitter i sol. Det står 2 grader på termometern, men jag tror inte det stämmer riktigt. Jag tror det är... Nej, det står -2 grader, säger jag här nu. Ja, det kanske stämmer bättre. Solen har precis tittat ovanför. Klockan 6:12 gick solen ovanför horisonten lite grann enligt statistiken. Men det var ungefär en kvart senare som den kom över träden här där jag är. Och solen kommer gå ner 19:32 idag. 2 minuter in i rapport. Och som sagt, sol hela dagen. Ja, eventuellt med enstaka lite moln kanske. Däremot uppehåll hela dagen. Vinden 4 meter per sekund, nordvästlig och vrider mot nord under eftermiddagen och avtar lite grann sen under kvällen och natten. Så ser det ut. En ganska trevlig dag kommer vi ha i alla fall här. Och det ser väl bra ut. Det här har du Nacka 99,9 och kommer fortsätta läsa ur Exet och Saltsjöbaden av Lars Westman lite senare. Det brukar bli ungefär, men ja, vid halv så där. Och ja, så ska vi se vad som har hänt. Alltså det har varit så mycket intressant att kolla vad det gäller debatt här på internet. Så jag har faktiskt fuskat lite. Jag har inte gått igenom, skördat igenom alla nyheter som jag kanske borde ha gjort. Några saker har jag sett i alla fall. Att Condoleezza Rice, National Security Advisor in United States of America, hon ska då vittna den 8 april är nu bestämt i den här undersökningen. Och det är många som säger att den här undersökningen om vad som hände 11 september är en politisk grej. För att liksom strax innan valet försöka försvaga Vita huset på något sätt. Jag vet inte, det kanske är, den kommer kanske lite konstigt. Och alltså när det gäller det här med terrorism, det är ju så att det är alltid massa uppgifter fram och tillbaka och hit och dit. Jag vet inte med hur många hundratusen uppgifter de får in varje dag. Och det är alltid lätt att vara efterklok när någonting har hänt, men ingen hade ju kunnat säga exakt utifrån spaning att de skulle flyga in just i den efter september som de gjorde. Däremot hade man kunnat ungefärligt misstänka vad som skulle kunna hända, att några liknande aktioner skulle kunna ske. Så att på ett sätt visste man vad som skulle ske, på ett sätt visste man inte vad som skulle ske. Det blir ett på man ser. Och det är lite väl mycket tjafsande om det där, måste jag säga. Jag tycker att det är lite dumt att försöka sitta och vara efterklok och skylla på några, om man inte hade några speciella informationer sådär om vad som skulle ske den efter september. Men i alla fall, det ska bli förhör, officiellt sådant, med Condoleezza Rice den 8. Och i Europa så har man gripit en hel del misstänkta terrorister. Det här är egentligen en nyhet som är lite äldre, som jag missade igår. Jag såg inte den helt enkelt. Men i flera länder i Europa har man gripit många terrorister. Och vad som har funnits på svenska nyheterna är att en av de terrorister som greps i Malmö igår hade svenskt medborgarskap. Och ja, nej, men jag hann inte gå igenom så mycket nyheter, för att jag satt här och kollade. Och en sak som jag berättade om här igår har även DN tagit upp. Fast de tog sig upp den innan jag berättade om den. Men däremot så hade jag hade lagt ut den som en länk på internet här. Tänk om det där från DN fick det. Man vet inte. Men det gäller de här bilderna från Tjernobyl, som är Tjernobyl. Det var så krångligt att ge den där länken igår, så att jag tog och la upp en länk på min hemsida. Jag gjorde om hela min hemsida igår för att det skulle vara lite lättare. Jag lovade att jag skulle lägga en länk där. Så att det enklaste är att gå till radiolars.com. Och där finns då bland annat en länk till bilder från Tjernobyl, där man kan se de här bilderna från spökstaden där kärnkraftverket havererade. Det var 1986 det skedde. Och det har gått några år, men det kommer väl att stråla i 90 000 år till ungefär. Och där har jag även lagt upp en länk till C-SPAN som jag pratat om. Och man kan även lyssna på den här sändningen via internet. Nu ska vi se, det låter så här, va? Ingen hade kunnat säga exakt utifrån så här låter att de skulle flyga in just i
det låter ju bra.
September som de gjorde. Där alltså det är någon 1 minut och 20 sekunders fördröjning ungefär på internet innan det kommer ut.
Den aktionen skulle kunna ske.
Så att det på ett sätt...
Men det är det även på FM, man lyssnar på FM.
Ingen fick det.
Här är FM.
Men det gäller de här bilderna från Tjernobyl, som är Tjernobyl.
Ja, så det blir bara bättre i fler kanaler. Det låter annorlunda på FM, va? Det är mer komprimerat där, lite mer presat hör man. Och det låter lite mullrigare på internet, men renare också på internet. Officiellt sådant med Condoleezza Rice.
Det är internet. Och där finns då bland annat en länk till bilder från Tjernobyl, där man kan se de här bilderna.
Terrorister, det här är egentligen...
Ja, jag tror det är nästan 2 minuters fördröjning på internet. Nåja, det spelar ingen roll. För det gör lite krångligt för mig att se vad klockan är, så jag brukar ligga för och säga det.
Men ska vi ta det här vetenskapligt igen som vi gjort tidigare? Det är väl enda möjligheten här. Ja, ska vi se. Det är ingen idé att hålla på och försöka. Ja, ska vi se här. Men det kan gå.
2 april.
Ja.
7, 9 och 10.
Ja, där hör ni.
År 2004.
Sen är det bara lägga på en 5 minut och 15 sekunder, så får man en tid som verkligen gäller. Så att, så går det till. Fröken Ur, direkt i sändning.
7, 9 och 30.
Vad försöker du bättre för? Jag vet inte riktigt. Ring hit och berätta. Man kan även ringa hit i sändningen på 08 716 4417. Det telefonnumret finns också på min hemsida, jag la upp, radiolars.com. Och där finns även titeln på boken jag läser just nu, och även titeln av författaren till nästa bok jag ska läsa. Och e-postadress och lite länk. Det finns allt möjligt. Jag la upp en länk till Radio Nacka också. Lite, det finns även några tidigare inspelningar man kan lyssna på. Och det finns lite sånt här. Så att det kan jag rekommendera. Radiolars.com. Där finns den mesta av den informationen. Och så slipper jag upprepa den här så ofta. Telefonnumret i alla fall 08 716 4417. bara sådär, nu tror jag att jag har organiserat mig. Jag har ställt fram min klocka någon minut drygt, så att jag ska kunna säga när det är rätt tid, så det blir rätt tid. Så att, klockan är nu 14 minuter över 7. Ja, det är 13 minuter, men det blir 14 minuter över 7 när ni hör det. Det är så krångligt med radio, så det var enklare förr på något sätt. För det är nämligen så att för vad som håller på med det här med radio och tv och massa sändningar och kors och tvärs, och det är någon som är med från någon annan del av världen eller till och med en annan del av Sverige eller så där. Det var så att innan det digitala kom så fanns inte det här med fördröjning. För elektricitet är snabbt det. Om man kör på ledningar runt jorden, vare sig det är elledningar eller om det är radioprogram eller tv-program eller sådär, så om du går på ledning då runt jorden, så tar det en sjundedel sekund att gå runt hela jorden. Så att elektriciteten hinner 7 varv runt jorden på en sekund. Och det här innebär ju att även om man ska köra så långt det går, nämligen halvvägs då, så blir en hälften av en sjundedel sekund, det blir en fjortondel sekund, var liksom den längsta fördröjning man behövde oroa sig för förr i världen. Ja, det blev ibland lite fördröjning i apparater och sånt där, men det var verkligen inte mycket, utan det var just de långa ledningarna som kunde ge fördröjning, och det var knappast någon fördröjning alls. Och vad som sen började hända, det var det att fortfarande med analog teknik, man började sända över satellit. Och det är nämligen så här att satelliterna man använder för telekommunikation och radio, tv och sånt där, de måste ligga i geostationära banor. De ska alltså snurra runt jorden lika fort som jorden snurrar och inte röra sig. Så att de måste ligga över ekvatorn. Men inte nog med det, utan de måste ligga ganska långt ifrån jorden för att kunna ligga i en geostationär bana runt jorden. Och det avståndet ifrån jorden när satelliterna ligger är betydligt mycket större än jordiska. Alltså det skulle gå, inte vet jag, några jordar däremellan. Men det här innebär då att den fördröjning man började råka ut för, om du kommer ihåg, man ringde till Amerika förr i tiden, så var det sådana här jobbigt eko. Och så eftersom det tog en stund för det man sa komma fram till den andra änden, sen tog det en stund för honom att säga det som kom, sen det stod för ljudet att komma tillbaka igen, så blev det en paus. Varje gång man har sagt någonting så tror man att den andra personen inte hade hört eller inte hade fattat, inte hade något att säga. Så det började man prata igen, och då kom ljudet tillbaka, och så pratade man i munnen på varandra. Och det var alltså så att man satelliterna, de låg så långt utifrån jorden, så att trots att det går med ljusets hastighet, så tog det ganska lång tid för signalen att gå fram och tillbaka. Och dessutom var det ibland flera satellithopp, för att ibland kunde signalen gå, ja, kanske från Stockholm till Tanum i Bohuslän, och sen hoppar över kanske till England, och sen hoppar över från England till USA, och i värsta fall var det ett hopp till då inom USA från östkust till västkust och sånt där. Det var lite sånt där. Men det här har blivit bättre med åren, för de har börjat lägga ner fiber optics, det är alltså som man har börjat med fiberoptik som man lägger i marken, och det är en av de bästa sätten att distribuera telekommunikation på, för då slipper man den här fördröjningen som satellit ger. Därför att den ligger så långt bort från jorden, och då går man fortfarande på jordytan. Och sen är det att man är mindre känslig för de problem det kan vara med satelliter som kan störas ut på av solens strålningar ibland och hamnar i banan lite sånt där. Så att på så vis har då tekniken gått framåt, tycker man. Men sen kom det här med det digitala, och det är så att med det digitala får man fördröjning igen. För när ljud och bild kommer in så ska det då kodas, göras om, och det tar en stund att läsa av de här bild- och ljudsignalerna och koda in dem till digitala koder. Och sen är det dessutom så, om man skickar runt de koderna i jorden, så går de inte alltid bara från punkt till punkt, utan ibland så stannar de upp i någon server någonstans och buffras, därför att man skickar dem inte som öppna kanaler som står och strålar så här, utan man skickar små korta bitar av digitala paket med, inte vet jag om det är några sekunder åt gången man skickar eller om det är så mycket som en 15 sekunder åt gången kanske, men hur som helst. Så att då ligger de och lagras ibland och buffras. Så att då får man ännu mer fördröjning. Och sen när signalen kommer fram då, så ska den göras om från digitala signaler tillbaka till analogt. Det blir också fördröjning. Så att vad som har hänt är att man säger då att tekniken går framåt, men det gör den inte alltid. Ibland så blir det bara svårare och svårare. Samtidigt som andra saker blir enklare. Så vad vi har fått börja dras med genom radio- och tv-världen här, det är alltså en väldig massa fördröjningar igen. Som vi liksom har massa problem som man inte hade förr. Och förr i världen när de gick ut med och gjorde tv-reportage, så hade de en filmkamera 16 mm reflex eller något och en Nagrabandspelare, så att de spelade in bild och ljud separat. Och nu kommer jag ihåg när man tittade på tv för länge sedan, 20-30 år sedan så var det inte så ovanligt att bild och ljud inte följdes åt. Det var inte var synkront, inte var läppsynk. Och det var inte konstigt än att då när man spelade upp det här bild och ljud så låg det inte i synk riktigt. För ibland spelade man upp det. Man spelade filmen direkt i sändning förr i tiden och separat på en ljudbandspelare låg ljudet. Och det kunde hända att det hade hamnat i osynk och det hade även klippts ibland och det var nyhetsinslag så hade de klippts bara några minuter innan. Och även då kunde det ibland hända att inom samma inslag så var vissa delar synkront och andra inte synkront. Men sen kom de här videokamerorna där bild utspelas in tillsammans. Och då tänkte man, nu är det här med att bild och ljud inte är synkront. Nu är det borta för alltid. Då ska vi aldrig ha det problemet med. Och sen kom det digitala. Då var man tillbaka med fördröjning. För att det är nämligen så här att vi har alltså nu fått fördröjningar igen av flera olika skäl. Dels som jag talar om att ljud kan ibland fördröjas och ibland går bild och ljud inte samma väg. Och det kan hända att ljudet då fördröjs olika mycket mot vad bilden gör. Så det är en anledning till att vi är tillbaka till att ha fördröjningar och inte läppsynkronta tv-signaler igen. Och en annan sak är att man har börjat fördröja bilden ibland. Eller så att man mixar ihop och blandar flera olika bilder så måste de ligga synkront med varandra. I Sverige har vi 25 bilder per sekund och det är liksom som ett sån här puls. Du liksom pulsar bilder då 25 stycken i sekunden. Och man har en bild på Claes Elfsberg där i studio, vad heter den nu? Heter den Studio 11 fortfarande? Jag tror den heter det där nere bredvid tv-huset. Så ska man lägga in en bild från Washington där. Då gäller det att de här bilderna synkroniseras, så det som kommer från Washington ska då fördröja så att det liksom ligger i samma i rytm som Claes Elfsbergs bild gör, så man kan liksom lägga in dem i varandra och sådär, mixa ihop dem. Så då måste det inkommande signaler fördröja, så där har man en fördröjning igen. Och det är inte alltid man tänker på att man ska fördröja ljudet lika mycket som man fördröjer bilden. Och dessutom så har de ett annat tv-system i USA, så att den signalen därifrån ska omvandlas till det europeiska systemet, och då blir det också fördröjning när man håller på att omvandla den. Så hur som helst, vi har alltså med dagens digitala teknik fått tillbaka en del de gamla problem vi hade förr. Och det är ganska intressant, för att det är faktiskt så med teknikutveckling att man löser vissa problem och det blir bättre och så kommer det nya problem istället. Det sägs att den tekniska kvaliteten blir bättre med digitalt, och det är bara halva sanningen, för att man kan få bättre kvalitet, men man kan också lägga in flera kanaler på samma spår, och det utnyttjar många radio- och tv-producenter, så att det blir inte alltid bättre ljud och bild, utan då lägger man in flera kanaler istället och så blir varje kanal sämre. När det pratas om det med digital tv och DAB och allt det här, så sägs att det kan bli bättre kvalitet, men ja, visst kan det, men det är inte säkert att de gör så, utan de slänger in fler kanaler istället. Ni vet ju att Sveriges Television digitalt, alltså i luften är det bara SVT 1 och SVT 2, men digitalt så är det de som heter Barnkanalen, SVT 24, Nyheter dygnet runt, tränande evenemangskanal också. Och de där kanalerna har man då klämt in på ett utrymme som man skulle kunna köra en enda väldigt bra digital kanal på om man vill, eller kanske två. Så är det, det är ungefär som en medicin, man hittar på nya vacciner och nya antibiotika, då blir bakterierna starkare istället. Kommer det värre bakterier så måste man försöka bekämpa dem. Och som utveckling av vapen, om vi tar på några nya krigsvapen, och så kommer det motvapen som är ännu värre. Och så där håller det på. Så att på något sätt så är livet konstant. Och man ska inte tro att vi på något sätt, eftersom vi lever nu senast i världshistorien då, står på toppen och har liksom den bästa utvecklingen. Och det gäller även den kulturella och mänskliga utvecklingen. Det finns en del som liksom går med tron att ja, men så här bra har aldrig varit. Sverige är liksom toppen, här är vi, den här utvecklingen av människan, av civilisationen och allt vad det nu kan vara, det är det bästa vi har kommit till. Men det är inte heller sant. Det finns kulturer som varit mer högstående, kanske kulturellt och intellektuellt, och kanske ta en sån här detalj som att förstå samband med sjukdomar och ja, sambandet med kropp och själ och med de mänskliga sambanden till varför folk blir sjuka eller folk blir friska och sånt där. Det är inte så att den västerländska medicinen begriper sig på det. Den koncentrerar sig mer på att fixa benbrott och såna här saker, vilket är bra, men
om man koncentrerar sig helt och håller på det, så är det lätt att man glömmer de andra delarna. Det är bara för att ta ett exempel, att det är inte så att utvecklingen alltid går framåt och allting blir bättre. Det är vanligt att tro det. Vissa saker blir bättre, men då kanske man tappar koncentrationen på andra saker. Jag sitter ju här och förlitar mig på internet för att kolla vad det ska bli för väder. Jag kan ge mig den på att mina förfäder kunde titta ut mot himlen och liksom och titta lite på, ja, inte vet jag, på daggen kanske, och lukta lite grann och kanske lyssna på vad fåglarna, hur de lät, och då kanske kunna bedöma vad det skulle bli lite för väder de närmaste timmarna. Den kunskapen har vi helt tappat. Ja, men vi kan inte det då. Fast vi har hjärnan kvar, vi har ju våra sinnen kvar, men vi har liksom aldrig lärt oss det där. Och visst vore skönt att kunna göra det. Istället för att man måste ha en dator och bredband och för att kunna se vad det ska bli för väder. Så det är inte alltid så att allting blir bättre bara för att det utvecklas. Det är snarare så att man inte kan koncentrera sig på allting på en gång. Så man kan bara lära sig några saker åt gången. Och då gäller det att välja. För varje sak man väljer, så väljer man bort något annat. Tänk vad mycket du kunde gjort istället för att lyssna på det här programmet till exempel. Oj, oj, oj. Det här är Radio Nacka, Lasse Lundberg heter jag. Klockan är 7.25, fredag den 2 april. Vi har 0,8 grader och sol. Det kommer bli soligt hela dagen idag. Och när jag glömde bort vad det skulle bli temperatur. Vänta, ska vi kolla här. Ja, det blir väl en 3 grader. Det är som igår, 3 grader här under dagen. Det här är ett bra förslag tycker jag. Det står nämligen att utländsk polis kan få jobba under falsk identitet i Svenska Dagbladet här nu i morse. Och det är så att Rikspolisstyrelsen då tycker att de inskriver sig till Justitiedepartementet, så skriver RPS att man bör tillåta utländsk polis att agera här i Sverige. Det där håller jag med om, men det gäller väl då snarare terrorverksamhet och sån här spionverksamhet. Det här är en av hjärtefrågorna för mig, att Sverige måste skyddas mot utländska saker. Och jag tycker även att Sverige ska vara herre på täppan när det gäller sånt här som spioneri. Och hur kan man då koppla ihop det med att utländsk polis ska få jobba? Jo, det är så att först ska i Sverige bestämma sig för, alltså som en policy, att vi tillhör demokratierna och vi arbetar för demokrati och mot diktatur. Det måste man, först måste man bestämma det, och det där verkar vara de svåraste frågorna för regeringar, och så måste jag säga socialdemokratiska regeringar, och fatta eller ställa upp på. Så det är problem nummer ett. Först måste man bestämma sig för det, men sen är det så här att om man tillhör västländerna och ska bekämpa terrorism och så vidare,
så är det bättre då att samarbeta med väst. Och det har Sverige för sig gjort för det mesta när det gäller både internationell spionverksamhet och när det gäller Interpol och allt det här. Men allting är relativt. Eftersom man har haft den här sjuka neutralitetsidén, så har det samarbetet gått helt öppna, helt gnisselfritt. Och då är det nämligen så här att vad som händer är att utländska regeringar kommer inte sitta och vänta, utan utländska regeringar, om de anser det ligger i sitt nationella intresse eller vad de har för idéer, så kommer de att skicka hit sina spioner och agenter och allt möjligt och hålla på här på svensk mark. Och det är en sak att fientligt sinnade och icke-demokratiska junter håller på med sånt där. Det ska man ju då bekämpa naturligtvis. Och redan där måste man då kunna bestämma sig för vilken sida man tillhör. Men även när det gäller västländerna, det är nästan mer tragiskt när demokratiskt sinnade fredliga nationer som är demokratier, om de inte tycker de kan lita på samarbetet med svensk regering och svensk säkerhetstjänst längre ner i kedjan, så är det tragiskt om de skickar hit en massa folk som ska hålla på med skumrask här. Och det handlar i Sverige hamnar i ett konstigt situation då, för att eftersom man har någon form av sån här tyst förståelse för att ja, men vi tillhör nog demokratin i alla fall, så kommer Sverige då titta åt andra hållet och inte låtsas om kanske, eventuellt, om de håller på med sånt där. Men det blir väldigt konstiga underligheter, och det är som att svenska regeringen inte kan ta ansvar, utan om du skulle avslöjas då någon västmakt håller på med sån här verksamhet i Sverige någon gång, så kan svenska regeringen, som de vill, antingen säga nej, men nu, vad hemskt, vad håller ni på med vårt land, och protestera. Eller också kan de, om ni inte blåser upp i media och så här, så kan de bara låta bli att låtsas om det. Men det bästa tycker jag är det om man öppet samarbetar med demokratierna, och annars är öppet som menar inte att mycket av det här måste ju ske i hemlighet, men det är en helt annan sak. Och därför tycker jag RPS har helt rätt när de skriver att för brottsbekämpning och så vidare så måste man alltså kunna samarbeta som utländsk polis, så att de kan finnas här i landet och då samarbeta med svensk polis, så att svensk polis vet vad som händer, vad de håller på med. Det är så det ska vara. Och det är det jag menar, att det är då ett Säpo som ska vara liksom herre på täppan i Sverige när det gäller sådana saker och känna till saker, även om de inte gör alla saker själva. Istället för att de ska gå och undra vad håller Storbritannien på med här egentligen nu. Och de fredliga länderna som ingår till exempel i NATO och såna här saker, de samarbetar ju väldigt bra när det gäller säkerhetstjänst och hjälper varandra och samarbetar och så vidare. Ibland tycker man nästan att de samarbetar för bra, så man börjar bli orolig för medborgarna i de här länderna att det kan spioneras på dem. Nu kommer jag in på en helt annan sak. I USA så finns det en grundlagsbestämmelse som säger att presidenten inte får använda militär och säkerhetstjänst mot amerikanska medborgare, och inte på egen mark, inte på amerikansk mark. Han är begränsad, han får inte använda dem där. Utan den ska civila FBI hålla på. Och då är det vissa som har varit rädda för en fara att eftersom till exempel USA och Englands säkerhetstjänst samarbetar så bra, även Australien och Kanada och så vidare, att de är liksom bundisar och samarbetar, till exempel då CIA och MI6, så kan då engelska krafter spionera i USA. Det kan de göra, och då går ju det rakt till CIAs kanaler. Så en del har varit oroliga för en sån koppling, men i och för sig risken, jag ser inte den risken som så stor, för att problemet har egentligen inte att göra med att samarbeta med utländska säkerhetstjänster, utan problemet har att göra med om det tar ett CIA i det här fallet, om de verkligen håller sig borta från amerikansk mark eller inte, och det kan man göra i vilket fall. Men hur som helst, så att det är en positiv nyhet, och Sverige kanske kan bli säkrare om det blir som i det här fallet Rikspolisstyrelsen vill. Det finns annat här i förslaget också. Man tycker att svensk polis ska förrätta använda sig av falska identiteter och såna här saker, och bli lite mer lurifaxiga. Och det är också bättre om det är svensk polis som gör det än om att annars blir det så att den svenska regeringen eller polisen inte kan göra själva. Det får man då överlåta till utländska poliser göra i Sverige. Det så ska det inte heller vara. Så att, nej, jag tycker nog att RPS är på rätt spår här, och man kan alltså gå till Svenska Dagbladet och läsa mer om den här nyheten om man vill. Det ska jag göra förresten. Däremot vill RPS inte gå så långt att man ska tillåta provokation av brott som man har i USA. Där kan alltså en polis spela knarkare och så gå till en någon sån här knarkhandlare man känner till och be att få köpa knark. Och så säljer den här knarkhandlaren det, så blir han anhållen direkt för att han sålde knark. Och den där provokationen av brott är ju inte tillåten i Sverige, och det är så långt vill inte Rikspolisstyrelsen gå att man ska tillåta sånt. Ja, det här är en delikat fråga. Jag tycker nog man ska kunna göra det, för att ibland är det så att polisen ser hur brottslingar håller på. Det vore så enkelt för dem att bara kunna gå upp då och spela brottslingar själva och be att få en deal till stånd, och så pang kan man anhålla dem för att de har gjort ett brott. Och det här kan ju då det svenska polisen, de tvingas att sitta och titta på ganska länge när det gäller kända brottslingar som håller på och gör skumra. Så ska de försöka vänta på att det kommer någon stackars liten brottsling då som de... så att de kan slå till då. Men det finns ju naturligtvis risk att sådana provokation kan gå till överdrift. Ibland har det hänt att i USA finns en del tragiska fall när man har provocerat småbrottslingar, kanske någon som bara gjort något enstaka litet brott eller knappt ens det, varit ostraffat, och så har man kanske dragit in någon sån i narkotikabrott, och då har det ur mänsklig synpunkt varit så att den personen kanske inte hade dragits in i det här brottet om de inte hade blivit provocerade, och då är det tragiskt. Och det är nackdelen med det här. Men den andra sidan är som sagt välkända brottslingar som håller på i 20 år med brott, och där polisen känner till dem och vet vad de håller på med, men behöver liksom fasta bevis. Och då vore det så praktiskt om man kunde lura in dem i fällan. Så att det är alltid två sidor till varje sak. Och en idé, ett motto med det här programmet, är att försöka ge flera sidor av sakerna som förekommer i nyheterna. Det här är Radio Nacka 9,9, klockan är 7.36. Det kommer bli upp på 3 grader enbart, men soligt och fint. Så en upprepning på gårdagens väder skulle man kunna säga. Om du håller med mig, eller om du, framförallt om du inte håller med mig, så får du ringa hit till sändning. Det är 08 716 4417. Så där, jag var bara tvungen att vänta på att kassetten skulle ta slut så jag kunde vända den innan jag började läsa på historien. Så att jag tänkte att jag slipper bli avbruten mitt i uppläsningen av att kassetten stannar. Jag spelade nämligen in där på kassett. Det är lag. Lagen säger att man måste referensbanda, som det heter, all sändning. Så att det är det som jag gör här på kassettspelare då. Är det så trist när man sitter och läser, ska man vända mitt i, så att jag tänkte hoppa över det. Men nu sitter jag här bredd med boken Exet och Saltsjöbaden av Lars Westman. Och igår så avslutade vi då kapitlet Så drevs vi ut ur paradiset, där Lars Westman funderade över det här med att uppväxt i den fina idyllen Saltsjöbaden och inte känna till att det fanns en värld utanför. Och hur en del liksom tyckte att den här idyllen var krävande, hur man ville ut i stora världen och i livet och sådär. Och lite av de sakerna. Och även hur det var att vara konstnär i Saltsjöbaden. Var det en fördel att vara konstnär i Saltsjöbaden för att det var ett öppet och kreativt samhälle där nya tankar var välkomna? Eller blev det krävande för att det där blev en inkrökt kultur som då hade sina egna regler och det var bättre att komma ut? Ja, sådana saker kan man ju fundera över alltid. Även om man inte är konstnär. Nästa kapitel heter Oscars underbara resa till London. Och ja, där ser man någon som reser ut. Reser ända till London. Ja, då är vi inne på det här igen. Och det handlar om Oscar Bergman och hans lite annorlunda stil och ställning som konstnär i Sverige och hur den förändrades. Vi går tillbaka i boken. Jag tog det hårt när jag tvingades sälja min Oscar Bergman-tavla. Men jag hade gift mig och måste ha pengar till lägenhet och bohag. På hösten 1962, några månader innan Oscar dog, gick jag hem till honom och presenterade min fru. Sen sa jag som det var. Jag hade betalt alla våra möbler med tavlan som jag köpte honom för 5 öre. Dessutom hade jag köpt en begagnad bil. Oscar blev glad och gratulerade mig. Vad paj, vad paj, vad farsi paj. Han lät faktiskt nöjd. Ja, kanske hade det här ingått i hans planer när han sålde tavlan till mig 20 år tidigare. 5 öre var den vanliga taxan för ungarna i Tatby. Jag var väl 8 år den här gången. Jag hade stått hemma hos honom och tittat på en akvarell som föreställde segelfartyget av Chapman vid Skeppsholmen. Jag sprang vid den tiden ut och in i hans hus som kompis till hans finska fosterpojke, Matti Ilmari Hallonen, Hallonet. Han hade kommit med en adresslapp om halsen, som alla finlandsbarn, och bodde sedan hos Bergman hela kriget. Gillar båten så köp den, sa Oscar. 5 öre skulle det kosta. När jag sprang hem och sa att jag behövde 5 öre till en tavla av farbror Oscar, var ingen som trodde mig. Men jag fick en 10-öring. Köp 2, sa min mamma. Och det gjorde jag. Jag fick en björk på köpet. Plus en tavla över Sumpholmen till Staffan, min brorsa. Detta bör ha varit 1941. Oscar Bergman var då över 60. Och det hade äntligen lossnat för honom ordentligt. Han hade verkligen slitit. Direkt nöd hade han inte lidit. Sina tavlor hade han fått sälja på utställningar över hela Sverige. Men några recensioner i Stockholmspressen hade det aldrig blivit. Och när det hände klassades han som björk- och vitsipsmålare och som allmänt kufisk. I förteckningar över samtida konstnärer förekom han överhuvudtaget inte. Antingen var det funkis och postkubism som gällde, eller också den nya socialexpressionismen. Oscar fanns inte i det officiella konstlivet. Så kom Otto G. Karlslunds bok om honom 1940 som en blixt från klar himmel. Karlslund var modernist med rötter i kliniska abstrakta måleriet. Han hade försökt introducera de franska postkubisterna och puritisterna på Stockholmsutställningen 1930. Han var en tung debattör i konsttidskrifterna. Karlssons egna tavlor hänger idag på Centre Pompidou i Paris. Och han är en av våra få internationella klassiker. Hans bok om Oscar Bergman var en enda återhållen anklagelse mot det svenska konstetablissemanget. Hur hade vi kunnat tränga undan en så stor målare som Bergman? Såg vi verkligen inte att det fanns något bakom de där skenbara idyllerna? I boken fanns antagligen också en indirekt polemik mot alla de som nonchalerat de stora franska målare som Carlsson försökte introducera 1930. Sverige var en ankdamm. Det var hans illa dolda budskap. Konstpåvarna är så provinciellt svenska att de inte ens upptäcker att de har en mästare som Oscar Bergman mitt ibland sig. Och funktionalisterna som väntade på konst för folket, här hade de en djupt folklig målare. Det tog skruv. Vips blev Oscar invald i konstnärsklubben. Och svensk-franska hade senare samma år en stor retrospektiv Bergman-utställning. Svensk-franska var nålsögat man måste igenom om man skulle lyckas. Priserna på hans akvareller steg. Oscar fick plötsligt råd att byta sin lilla villa i Negling mot ett stenhus på tre våningar i Tattby. Jag måste bara ta en paus det här, och det nackar 99,9. Klockan är 7.50 fredag den 2 april och vi kommer få en 3 plusgrader i dag och dagen. Och om en stund ska jag läsa vidare ur Lars Westmans bok. Ja, vi återvänder till Lars Westmans bok Exit och Saltsjöbanen, där konstnären Oscar Bergmans omvändelse tas upp. Ganska intressant. Jag fortsätter. Branschen höjde verkligen på ögonbrynen. Grünewald och Exit var häpna och antagligen lite skakade. De gillar Oscar, som de förstås kände sedan länge. Alla kände Oscar. Men han var ändå en gammal kuf som målade björkar och vitsippor. Oscar själv var glad men givetvis samlad inför sin plötsliga upphöjelse. Det fanns något lakoniskt hos honom. Också när han sa halsbrytande saker i intervjuerna. Plötsligt skulle göras hemma hos reportage med Oscar. Och en intervjuare frågade varför det inte fanns några typiska Bergman-björkar på väggarna. Oscar sa, de är inte typiska för mig. De är typiska för publiken. Jag är utläst på dem. Jag har sålt vartenda en. Han överdrev förstås. Det gjorde han alltid. Också sina lakonismer. Men vid en undersökning som Martin Strömberg gjorde befanns att Oscar faktiskt inte hade en enda björk på väggarna i sitt hus. Den sista var väl den han sålt till mig. Det var himlen över björkarna han målade. Där ligger kanske hemligheten.
Oskar var svedenborgare. Allt i naturen var ett utflöde av det himmelska ljuset. Det fanns i björkarnas löv och i Beethovens nia. Det här var så sköra sammanhang att han inte ens kunde lyfta dem med sin vän Wille Mekelund. Men de kunde tiga om det tillsammans. Och det kunde målas. Med ett svagt väsande från fixativsprutan blåstes himlen upp på pappret och lades på tork på elementet. När jag ser en vittipsbacka av Bergman känner jag en kraft som håller ihop allting. Form helt enkelt. Utan form, inget innehåll. Det hade redan Swedenborg sagt. Om varje löv i björken är räknat är det för att allting när som helst kan explodera, försvinna, gå upp i rök. Djupt in i Oskars landskap är stubinen tänd. Ja, det här är min privata analys. Säkert romantiserad, men inte värre än alla andra Bergmananalyser som kommit efter vändpunkten 1940. För oss som kände honom är det omöjligt att ringa in hans storhet. Tavlorna flyter liksom ihop med den där lite knarriga rösten som så roliga saker sade. Va paj, va paj. God morgon, det här är Radio Nacka 99,9. Jag heter Lasse och finns här varje morgon mellan 7-8 och vi läser just nu Lars Westmans Exit och Saltsjöbaden. Ja, det var ganska intressant. Måste jag säga. Men det är lite tidigt att vara på sändare här på morgonen. Ja, det var lättare att köra kväll. Jag körde för mellan 20-22. Då var man i alla fall vaken och sådär. Men det är nog, det är faktiskt roligare att köra morgon. För då, ja, jag vet, det känns liksom mer, lite mer motiverat. Man kan ju berätta vad klockan är, 7.57. Och 2 grader utanför fönstret. Det kommer inte bli mer än 3 grader idag. Så det kommer bli ungefär som igår. Att klart fint soligt väder, men kallt, bara 3 plusgrader. Det här var din Nacka 9,9 MHz i Stockholm. Och du kan även lyssna på internet, radiolars.com. Och även där kan man gå för att få en hel del annan information. Till exempel vilken bok vi läser och vilken vi kommer att läsa och lite sånt där. Man kan lyssna på gamla program och man kan kolla de länkar som jag brukar ge. Till exempel bilder från Tjernobyl som jag har pratat om här och även C-SPAN. Så gå till radiolars.com för lite mer information. Utländska nyhetsfronten så är det en vetenskapsmän som förespår en större jordbävning i Kalifornien inom 5 månader före september. Man till och med sagt ett datum, det tycker jag är lite konstigt. Man till och med sagt ett datum i september när man tror risken är över. Jag förstår inte man kan vara så exakt, men ja, vi får se. Hoppas att det inte blir någon större jordbävning där. Den där fördelen med jordbävningarna där i Kalifornien är att byggnader är så förberedda, folk är förberedda, så att skadorna brukar bli mindre än i ställen där man inte har samma byggnadsstil. Vi hade ju en stor jordbävning i Iran till exempel med massor av döda, och där har man inte samma byggnadskoder, bara som ett exempel. Hans Morgutgivare, Radioföreningen Nacka, heter Lasse Lundberg, tillbaka imorgon 7:00. God morgon!